Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 41 av Sköterskepodden. Idag gästas vi av Sanna och Malin som är här för att dela med sig om hur det är att vara närstående till sin make och pappa som är svårt sjuk i cancer. Tillsammans har Sanna och Roger barnen Fredrik, Malin och Alex som alla gick igenom den här kampen mot cancer tillsammans. Vi är väldigt tacksamma för att ni vill vara här och dela med er av er berättelse. Så varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hur känner vi varandra?
Sen länge tillbaks. Eller hur?
Sen magen typ.
Sen mag, ja.
Eller inte du och jag, Sanna, inte magen.
Jag känner din mamma Lisette sen vi var jättesmå, eller sen vi var 12.
Är det så länge?
Ja, så länge är det.
Och så vi har lekt när vi var små.
När jag tänker på somrarna så tänker jag att det var er vi spenderade somrarna med.
Mm. Ja, det gjorde vi. Det är helt rätt.
Och dig har jag ju träffat hela tiden.
Ja.
Och jag är ju min gudmor.
Just det. Ja, det ska vi inte glömma att nämna. Du är min gudmor. Men Sanna, kan inte du börja med att berätta hur allting började?
Jo, men jag kommer ihåg en semester som vi hade. Vi, Roger och jag, åkte till Tallinn några dagar. Och det var 2009 på sommaren. Och under de 4 dagarna vi var där så var Roger jättedålig. Han orkade knappt gå ibland. Och han satte sig jätteofta och vila. Han sa att han hade ont i magen. Och kunde inte äta så bra. Och det hör också till saken att han var otroligt envis. Kanske väldigt rädd för sjukhus. Han skulle inte uppsöka sjukhus för det där skulle gå över. Det var, som han sa då, det var för att han hade jobbat för mycket som han hade ont i magen. Och var ganska stressad och så. När vi kom hem från den här resan, Tallinnresan, så dagen efter så skulle vi hem till Malin och käka middag. Och det gjorde vi. Och Roger var fortfarande jättedålig. Och jag minns hur han stod ute på Malins balkong efter middagen. Och hängde över räcket där. Och vi sa båda två, både Malin och jag, men ska du inte... vi måste ju göra någonting. Och han sa, men jag blir snart... Om jag bara får ha lite semester nu här så blir jag bra. Och inte så stressad längre och inte så ont i magen och sådär. Sen i alla fall när vi åkte ner i hissen därifrån så ramlade han ihop i hissen.
Jag skulle säga hej då. Mm. Eller jag och Staffan då skulle säga hej då. Vi hade käkat sukiyaki. Och ni skulle åka hem. Och vi står i dörren och ska säga hej då. Då ska de ta hissen. Och så precis när de står i hissen så sjunker pappa ner som en litet barn. Runt mamma liksom, och bara håller om henne. Och då vet jag att jag sa det, för jag visste att han hade varit dålig. Och du sa på balkongen också utanför så här. Du ser ju, nu har han jätteont. Men han stod alltid och liksom höll emot all smärta. För han ville inte att någon skulle liksom...
Lite på något... så här karamässigt.
Ja.
Alltså, så många
grejer här liksom.
Ja. Var ni oroliga? Tänkte ni någonsin att så här, det här... Eller tänkte ni bara att det här är stress och han...
Alltså just där och då så när vi stod där i hissen till exempel, då sa jag det till pappa, nu har du ingen talan, nu kommer jag ringa ambulansen oavsett vad du säger.
Mm.
Och han var ju väldigt, väldigt rädd för sjukhus och ja, men, allt som hade med sjukhus att göra ville han inte vara nära, och det var väl från hans uppväxt tror jag. Det var liksom, man höll sig borta därifrån. Men då fattade vi nog inte att han var dålig. Att, liksom, att det här skulle hända.
Jag fattade sen när vi kom ner från Malins port och vi var tvungna att sätta oss på en bänk och Roger låg i mitt knä och höll krampaktigt om mina höfter. Så jag trodde jag skulle gå sönder. Då förstod jag att han var riktigt sjuk. Att det inte var, att det inte bara var någonting stressrelaterat eller så. Då kände jag att jag hade ingen aning om vad det var, men jag kände verkligen att det var någonting som inte var som det skulle. Han nästan tog om mig så jag gick sönder. Det gjorde liksom ont i min kropp. Och då hade ju du ringt efter ambulans.
Mm. För visst har jag fel. Har du och Roger, eller ni var tillsammans sen ni var jätteunga? Mm. Eller har jag drömt det?
Nej. Det har du inte gjort.
För då känner man ju en annan människa på ett helt. Alltså,
absolut.
Och kan uppleva kanske om de... Ja, men att du ändå kände att nu är det något som inte stämmer.
Mm. Ja, men det gjorde jag absolut då.
Ja.
Just vid det tillfället när han låg krampaktigt på den här bänken och höll om mig. Då kände jag att det var något som absolut inte var som det skulle.
Mm. Och vad hände sen?
Sen kom ambulansen. Och ja, det var också, det är en ganska speciell episod som jag minns så himla väl. Jag vet inte om du också gör det, Malin, men då när ambulansen kom så var det, alltså de var jättedryga. De sa åt Roger att vi skulle gå ner till apoteket nere i ett Sverigecentrum och köpa tabletter, för de sa att han hade, ja men för att vi hade ätit middag och man hade fått gastroit, eller jag kommer inte ihåg vad de sa, någonting som att man liksom hade ätit för mycket och man kunde köpa såna här receptfria tabletter. Jag minns typ, det så väl.
Vad heter det? Sura uppstöd? Alltså ja, makatär?
Typ makatär, fast lite värre.
Ja.
Sa han. Han var otroligt dryg. Alltså det var, jag kommer ihåg mina tårar rann. Och jag bara, ta med honom. Jag kommer ihåg att jag sa det som ett mantra. Och de stod och liksom pratade om vad vi hade ätit till middag där.
För han var ju väldigt svår, sa någon, gå hem och ta en tablett, då blev han jätteglad. Och var liksom, åh vad skönt, då slipper jag undan liksom.
Mm.
Även fast han var rädd eller kanske visste eller någonting, så var det liksom, han lyssnade väldigt mycket och han var väldigt rädd. Så.
Mm.
För dig var det ju jättepanikslaget.
Jag var panikslagen att de inte skulle ta med honom.
Så får det inte gå till.
Nej, men till slut fick han åka med i alla fall efter lite övertalande. Och då gick det sakta i mak. Vi åkte förbi, kom ihåg att vi åkte förbi Rösjön. Och då samtidigt så skickade de ju uppgifter till Karolinska. Och då var det tvärvändning med Rösjön. Alltså det var så det bara kört i däcken och blåljus på. Och det var en sån otrolig chock för mig. Jag förstod liksom inte vad som hände. Och jag hörde dem bara mata tabletter där. Bara 7-10 där bak i ambulansen. Och samtidigt så berättade då ambulansföraren som körde för mig vad som hände. Och att de kommer möta honom i dörren, läkaren och sådär när vi kommer till Karolinska tror jag. Eller Danderyd, jag minns inte vilket sjukhus.
Thorax blev det ju.
Ja, akuten var det ju i alla fall.
Jag tänker om ni åkte förbi eller Rösjön och sen vände, då måste det vänt tillbaka till Karolinska kanske.
Ja, det måste ha varit, ja. Mm. Just det, för vi tvärvände vid Rösjön i alla fall.
Men det var till Karolinska.
Ja. Och så möttes vi av läkare på sparkcykel där som kom. Och han höll ju alltså på, eller han dog ju där. De 8 gånger jobbade med defibrillatorn och fick igång honom igen. Och det var så chockartat från att ha sura uppstötningar eller det som vi pratade om på bänken eller som ambulansföraren pratade om. Det var jättechockerande verkligen. Ja, jag var kvar där på natten. Jag minns inte om ni kom, jag tror det.
Mm.
Och på morgonen så berättade de ju vad som hade hänt. Och de hade, jag kommer inte kunna återberätta vad de har gjort. Men de lyckades ju på nionde gången och återuppliva Roger. Och sen satte de in ett nät, stentnät kanske det heter, eller någonting.
Det är det jag jobbar med.
Det är ett stent.
Ja, ett stent satte de in, ja. Och läkaren var uppe och pratade med oss och så sa att det hade varit riktigt, riktigt illa. Och det här hade ju pågått länge. Det hade ju pågått när vi var i Tallinn. Han hade inte ont i magen. Han hade egentligen ont i hjärtat då. Fast det kanske känns som magen. Det...
Precis som vi pratade om innan, att man kan ha många diffusa symptom från en hjärtinfarkt.
Mm.
När han hade fått de här hjärtstoppen, vad hände sen?
Då trodde ju vi att... Eller efter hjärtstoppet så de var ju väldigt gulliga där och väldigt omhändertagande, för vi hade ju noll koll på läget. Sen så sa de det att vi måste kyla ner honom 2 dygn, för att vi vet inte om han har blivit hjärnskadad av hjärtstoppet eftersom det varade så lång tid. Och då kommer ju tankarna om att okej, vad händer nu? Kommer det vara en annan person? Och sa att vi kan inte garantera att det här, att det är din pappa som vaknar, utan det kanske är någon helt annan, en grönsak eller vad som helst. Mm. Men efter 2 dygn så vaknade pappa upp. Men vi blev ju väldigt informerade innan vi fick träffa pappa när han låg nedkyld. Så kom ihåg det så väl, för de var väldigt liksom informerade att nu kommer han se ut som en mumie, bli inte rädda, han kommer vara kall.
Mm.
Vilket jag också kommer ihåg, att det kändes som att han var död, för att den här kylen, man är inte van att känna en kropps, alltså, temperatur som är så, det blir så kallt.
Mm.
Ja.
Men kunde ni ta in deras information där och då?
Där tror jag att det blev så, för man var ju rädd för vad man skulle se. Mm. Så den informationen blev lite så här, okej. Okay, för att, kom ihåg när jag tog på honom så var det verkligen så här, åh gud. Det var ju verkligen, är han död eller vad är det som händer liksom? Och de ser ju väldigt hemska ut också. De ser ju verkligen ut som en mumie som ligger. Och det här nätet på huvudet och alla elektroder. Och...
Vad hände där och då?
Jag har ganska starka minnen därifrån. Det är ganska... På en gång när han vaknade så var det så här, vad fan, jag är naken! Så här. Och då fattade vi ju så här, okej, men... Det är han. Ja, men precis. Han, det har inte hänt någonting, utan för han gillade ju så här, han blev bara väldigt renlig. Han ville inte att någon skulle se. Han var väldigt pryd och liksom. Så för honom var det så här, vad i helvete är jag och vad fan har de gjort med mig?
Det måste ha varit en sån lättnad.
Ja, verkligen. Det var det.
Nej, men han var sitt vanliga jag när han vaknade upp i alla fall.
Och då trodde ju vi att nu är det bara att ta resväskan och dra hem. Nu är vi klara liksom.
Mm.
Trodde läkarna samma sak då? Eller hade de då upptäckt någonting annat? Eller var de inställda på att det var det här hjärtstoppet och hjärtinfarkten som...
Alltså, ja, det var precis så det var. Man tittar ju bara på hjärtat när man lägger på thorax. Det gjorde de klart för oss sen. Det förstod vi inte då. Men han låg ju där och blev bättre i hjärtat. Han hade fortfarande ont i magen och man provade olika mat och man provade olika pulver som de liksom malde ner i fil, och det var alla möjliga saker, för jag tänkte att det här med magen var ju säkert någonting liksom efter operation eller efter ingreppet, och ja, man försökte, men man tittar ju inte på den delen. Man tittar ju på hjärtat, på thorax. Så förklarade de för oss sen i efterhand när vi upptäckte det andra med. Men det tar ett tag efter det här. För vi kommer ju hem härifrån och Roger går på rehab. Ja, han ligger kvar några dagar och sen så går han på rehab. Men i stora hela så är han ju klar och ska bli frisk och bara ändra lite livsstil och så vidare. Men... Det är det vi åker hem med att han ska bli bra.
Så vardagen fortsätter och du, Sanna, fortsätter att jobba? Och...
Mm. Jag fortsätter att jobba, men Råg fortsätter inte att jobba. Han är ju sjukskriven då. Jag kommer inte ihåg hur länge, men han hinner inte gå tillbaks. Sen nästa smäll kommer, det hinner han inte, utan han är hemma och han blir ju aldrig bättre. Han ligger mest på soffan och man kan höra i magen att det låter som vattenfall. Som, det är jättesvårt att förklara, som att någon häller ner en kanna med vatten någonstans och så bara bubblar det i magen så här. Jättekonstigt, jag har aldrig hört det någon annan gång. Man kan ju höra att det låter i sin egen mage, men det här är verkligen som ett mycket starkare ljud och ja, jättemärkligt.
Är ni fortfarande här nu i övertygelsen om att det här är sviterna efter hjärtinfarkt? Alltså ni är fortfarande, ni tänker inte att vi ska söka hjälp för magen, utan ni tänker att det här är, doktorn har sagt att det här är...
Vi tänker det några dagar och Råg vill gärna tänka det hela tiden tills jag börjar och säga så, men alltså det här kan ju inte stämma. Alltså vad är det för någonting, och du kan inte äta och du kan inte det och ingenting blir bättre.
För han hade ju svårt... När han kom tillbaka så hade han ju svårt också. Jag minns så väl att det handlade om en halv banan eller lite yoghurt. Att det tog liksom stopp.
Ja, för jag vet inte, du är ju duktig på just det här, Lisa. Men för det kanske inte brukar vara klassiskt efter en hjärtinfarkt att man får nedsatt aptit. Och...
Nej, alltså efter de här thoraxkirurgierna när man gör en sån här öppen sternotomi. Då kan ju många komma tillbaka och... Då har ju ändå kroppen varit utsatt för ett trauma. Man har alltså skurit upp hela bröstkorgen. Och då är det vanligt att man kanske har nedsatt aptit. Mm. Men det brukar vara liksom initialt. Och sen brukar det släppa. Men jag kan inte låta bli att slås av tanken att de inte under... Alltså hjärtkliniken eller hjärtvård eller inte. Jag kan inte låta bli att slås av tanken varför man inte gjorde en röntgen på hans mage. När han, alltså för att cancer som det ändå kom att bli är ju en vanlig embolikälla. Nu vet inte jag, jag har inte läst hans journal och jag vet inte hur man har resonerat, men just det här att han upprepat klagade så på magont, det är ju, har man åtgärdat det så ska ju de symptomen försvinna. Så att han skulle ha ont i bröstet och utstrålning i vänster arm, då ska det ju inte fortsätta stråla ut i vänster arm när man har åtgärdat det här. Det är min personliga åsikt, men jag vet inte hur de resonerade.
Nej.
Där.
Nej.
Det kommer vi aldrig få veta. Nej, precis, och det är dumt att spekulera
det
också.
För när han låg där var ju inte magen det värsta, det var ju värre när vi kom hem sen. Magen svällde ju också upp. Så jag kommer inte ihåg, minns inte hur lång tid det tar, om det tar en vecka eller två, men sen åker vi till akuten i alla fall, för det är ju tvunget, det går ju inte att äta eller, och de här, magen blir bara större och det bara åker vatten där inne. Då åker vi in till akuten och man undersöker honom, och den första gången då, jag ska inte dra ut på de undersökningarna, men första gången åker vi hem med diagnosen IBS, och där då var jag i väldigt upprörd och undrade hur man kunde ha IBS liksom. Jag förstod inte alls, det var något jag hade läst att just då vid den här 2009 att det var mest tjejer och tonåringar som hade IBS, och jag tyckte det var jättemärkligt. Men det var den diagnosen vi åkte hem med och lite mer medicin. Sen åkte vi in och ut på akuten ett antal gånger.
Jag kan liksom inte förstå, man gjorde aldrig en röntgen.
Man gjorde en röntgen efter, jag kommer inte ihåg hur många gånger, om det var tredje gången vi var där.
Ja.
Då gjorde man en röntgen och sen var Roger hemskickad. Och sen, vi är inne i september nu, samma år som det här. Hjärtinfarkten började ju på försommaren och nu är vi inne i september. Då ringde någon läkare som, någon gammal överläkare, och sa att Råg måste komma in på en gång tillbaks. Och i efterhand förstår jag att han hade sett tumören då på röntgen. Det har jag aldrig fått någon klarhet i, men vi åker in i alla fall. Men man kan inte ens operera Roger då, för han är så nedgången. Och dels efter hjärtinfarkten och dels av den här liksom, hela han är helt nedgången. Så det tar några dygn innan de kan operera. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de gjorde då. Men de försökte stärka upp honom på något sätt, så han skulle kunna genomgå en operation.
De öppnade upp honom, men under operationen så stängde de. För att de såg att det här kommer inte funka. Så de ville ändå ge ett försök, eftersom han var en ung patient. Mm. Men sen under där så märkte de av att dels att de inte kunde rädda honom, och dels för att tumören var så pass stor liksom, och så spridning på det.
Hur tar man sig igenom ett sånt besked, eller hur går det till liksom? Att ni går in där med hoppet om att nu ska vi få en operation nu.
Så satt vi hemma på kvällen, det minns jag, och sa, gud så skönt att pappa äntligen kom in på sjukhus igen. För det var väldigt svårt att få Roger till sjukhus. Och varje gång vi var på akuten så hade det varit en liksom, det hade varit en kamp att få dit honom. Så därför var det så svinjobbigt att bli hemskickad med en IBS-diagnos. Och den andra gången kom jag inte ens ihåg vad vi fick för diagnos.
Ja, man var ju panikslagen också. Man visste ju inte hur man kände ju inte att man fick det stödet som man hade förväntat sig. Berätta återigen, det här har hänt och det här har hänt. Liksom.
Ja, men för det låter ju ändå som att ni har fått kämpa för er sak. Tänk då de patienter som blir hemskickade, som om Roger hade varit själv. Och inte tycker om sjukhus. Han hade ju inte kommit tillbaka dit. Alltså att det är så hemskt att det ska vara så i vården. Nu säger inte jag att det alltid är så, men jag tycker att man ofta hör om det. Att man inte blev tagen på allvar. Eller att... ja, men...
Tänker ofta på det. Hur det hade varit just om han var själv.
Men det här kanske blir sviterna också av det trycket som är på svensk sjukvård. Att det är så stressat. Så att det här är det resultatet som blir, inget försvar på något sätt, men att
men det vet ju, jag tänker så här bara, tänk alla patienter som jag har, som jag tycker man ger så här onödiga röntgen bara för att de kan prata för sig. Det ska inte vara att man så här ska behöva argumentera för sin sak. Söker någon akuten tredje gången efter en genomgående hjärtinfarkt med hjärtstopp, då tycker jag inte att det finns något annat än att man skulle ha gett honom. Alltså, det kanske inte hade förändrat någonting, förmodligen inte just då, eftersom det var så tätt inpå. Mm. Men att man ändå skulle ha givit alltså honom en röntgen.
Mm. Ja, verkligen.
Ja. Men nu blev jag lite arg.
Det blev vi också när vi var där. Och jag tänker då, eftersom jag inte... som jag är en lekman, men jag såg den här magen som svällde och de här tarmarna som lät. Alltså hur det liksom kluckade i magen på ett helt onaturligt sätt. Det kan inte vara naturligt. Och ofta det händer. Som läkare så tycker jag att det var en ovanlig sak. Liksom. Mm. Ja, men beskedet efter den här operationen i alla fall, vi kom ju upp på morgonen ganska ändå förväntansfulla, eller i alla fall var jag kan prata för mig själv, jag var det. Jag trodde att jag hade aldrig ens tänkt tanken att det kunde vara någonting farligt. Jag tänkte bara att de öppnar upp och tittar och tar bort det. Cancer hade aldrig slagit mig faktiskt. Inte efter den här hjärtinfarkten och så. Det var inget som jag tänkte på. Men läkaren tog ju in oss i ett rum. Och Roger var inte med då.
Nej.
Och berättade hur det var. Lite diffust berättade han. Han berättade i klartext att man inte kunde ta bort tumören. Men han berättade inte att han inte skulle klara sig. Det berättade han inte. Han sa att det fanns i Uppsala en ny metod där man tog ut alla tarmar och kunde rena dem. Och det skulle man ta upp på läkarkonferensen som skulle vara kring Roger. Och se om han var liksom kandidat för att göra den undersökningen. Eller den behandlingen i Uppsala.
Då fanns det ju lite hopp.
Jag tänkte ändå. Sen nu tändes ert hopp igen också.
Mm, ja,
precis. Man lyssnar ju så otroligt på alltså de som är runt omkring. Speciellt i en sån här situation.
Ja.
Men jag tänker att, så här, att det här hoppet tändes. Det var ju ingen kanske en dålig grej. För att han hade ju säkert en tanke med att det här kunde fungera. Jag vet inte vad som hände på den här konferensen. Men han var inte aktuell.
Nej, det var inte alls aktuellt. Nej. Det skulle aldrig ha fungerat. Sa hans kollegor sen som berättade mer i klartext. Mm. Men han kanske trodde det. Det var en ny behandling då.
Ja.
Att man kunde göra på det sättet. Så att det var väl inte jättemärkligt att han sa det. Men läkaren som vi träffade dagen därpå var ju helt... Han sa ju helt säkert att nej, det här, man överlever inte det här. Så är det.
Mm. Så när ni satt där, vad fick ni reda på då? Med den här läkaren?
Att pappa hade tjocktarmscancer. Och att den inte gick att bota på något sätt, utan den hade suttit 1-2 år.
Och den hade också spridit sig, förstod jag.
Ja, precis. Till lungor, njure kanske. Jag minns inte exakt heller vad det. Vi brydde oss inte så mycket om det, tror jag.
Nej, läkaren pratade inte så mycket om det. Utan mer om att man inte kunde operera, att man hade stängt. Att man inte vågade röra överhuvudtaget, utan man stängde igen på en gång när man hade tömt tarmarna. Som var tjocka som brandslangar, sa de. Därav allt vatten.
Och vi pratade tid.
Ja, vi pratade om tid. Jag var helt fixerad vid att veta hur lång tid.
För det är en sån grej som man sällan ger nu för tiden.
Han ville inte det, men han angav en tid. Och den tiden var ju ganska exakt så länge som Roger levde också. Och den statistik som jag hittade.
Var det fortfarande så att ni tänkte så här, nej men det kommer bli bra? Eller var det verkligen så här, nej men nu...
Mm. Nej, det var, för mig var det verkligen så här att det kommer inte gå bra.
Mm.
Och det var ju alltså helt chockerande. Ja, nej, men det var ju så att vara i en i chockfasen. Absolut. Och sen hur skulle han hantera det med Roger? Han ville ju inte ens vara med och prata med läkaren. Han visste, fast han pratade aldrig om det. Den första tiden var jag efter det här beskedet och så var jag hemma några dagar. Jag var inte sjukskriven av sjukvården, utan jag sjukskrev mig själv. Men sen började jag jobba igen. Det gjorde vi ju allihop. Det tog ganska lång tid innan Roger fick cellgifterna. Det var inte på en gång. Men sen delade vi på dagar och var hemma och gick liksom, försökte gå på något slags schema.
Vi fick närstående penning. Från början fick vi avslag, men sen får man, när man har en närstående som dör, så får man 100 dagar tillsammans med den som dör. Men då ska man ha ett schema, för man får inte vara hemma samtidigt i familjen. Det är ganska sjukt.
Men jag tycker precis att det är sjukt att någon
annan ska ta det beslutet. Mm.
Ja, och ni som redan är belastade med att försöka liksom göra den sista tiden så bra som möjligt för Roger, ska behöva rodda i och bråka med försäkringskassor och grejer.
Mm.
Vi fick avslag på närståendepenning. Och då trodde jag att läkaren på Försäkringskassan visste någonting annat, eftersom jag trodde att han skulle bli frisk, eftersom vi inte fick närståendepenning. Vi fick avslag på det första gången, och det tog månader innan vi fick nästa, så vi missade jättemånga dagar att vara hemma. Jag tror vi tog ut totalt 25 av de där närståendepenningarna när vi egentligen fick dem. Mm. Och man kunde ha haft 100. Det var först när Roger var inskriven i ASIH som vi fick godkänt på närstående penning.
Och vart i tiden är vi nu?
Jag kommer ihåg första gången vi fick kontakt med ASIH, det var ju i juli. Några dagar efteråt, och då var vi inne i augusti, då var han inskriven på ASIH.
Du har ju bland annat gjort praktik där.
Mm. Ja. Det har jag.
Det är ju en jättefin, så fin placering. Jag vet inte vad er upplevelse var, men det är ju en jättefin grej att det ens finns.
Mm. De var otroliga. De var helt fantastiska. Mm. Mot all annan sjukvård som vi har haft lite otur med faktiskt. Mm. Ganska mycket otur. Mm. Men med ASI har varit helt annorlunda.
Men de var ett stort stöd, ASI, för de var väldigt, jag kommer ihåg att jag frågade dem så här, hur orkar ni jobba med såna här så döende personer varje dag? Och hon sa att det är det bästa jobb jag någonsin haft, att få hjälpa någon sista tiden och försöka förbättra liksom livet.
Ja, men göra det så fint som man kan i livets slutskede.
Mm.
Det var exakt de där tankarna jag hade när jag gjorde min placering, eller inför, så var jag också rädd för att gud, hur orkar de och hur ska jag klara det här och gå hem till döende människor. Men det är precis som du säger, att de gör det så fint, och de flesta säger precis så, att jag skulle aldrig byta.
Mm.
För att det är så otroligt givande.
Mm.
Och man får göra det bästa man någonsin kan för en person som är i terminalt livets slutskede.
Det säger ju både du och jag att det där är våra bästa. Jag gjorde ju på praktik på hospice.
Mm.
Att så här, gud vad jag skulle, jag pratade om det senast idag med en kollega, att så här, jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba för jag, på ett hospice, för jag tycker inte, det är som du säger Malin, man undrar ju så här, men gud, hur fan pallar de här människorna, det är bara död överallt, men det är så, alltså det är på något sätt så fint, det är, den atmosfären som jag kände på det här hospicet, som jag, det var den gladaste stämningen.
Mm.
Alltså den är gladare än vad det är på min avdelning, för att de här människorna var så himla så här rofyllda liksom, och de här personalen var så starka i sig själva liksom.
Ja, men det,
och bara förmedlade.
De lägger så mycket fokus också på att ta bort det här som man kanske ser på akutsjukhusen med stress. Och att där det existerar inte, för att det, fokus ligger på att vårda.
Ja, det är en helt annan typ av, det går inte att förklara, man måste nästan ha upplevt det själv för att förstå det här lugnet som de bär med sig nästan.
Ja, men det var, de var grymma verkligen. Man fattar inte hur de...
Nej, de var, och just helt att de fantastiska.
Och att de vårdar då patient, men även närstående.
Ja, för det gör de ju verkligen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kan inte du berätta, ni hade varit ihop sen ni var...
Jag var 15.
Du var 15. Då är man bara ett barn.
Då var jag ett barn.
Ja. Ja, det är så fint. Det är verkligen så här high school sweethearts. Hur gammal var han då?
Då var han nästan 20, 19. Men det är 5 år mellan oss ungefär.
Ja.
Eller vad?
Och sen mitt i det här så bestämmer ni er för att ni ska...
gifta oss.
Ja.
Just det, det gör vi. Vi
gifte mig där någon gång också.
Jag var helt inne på det här ASI och jag verkligen
ja, förlåt, jag kanske hoppade, förlåt. Nej, jag tycker bara det är så fint.
Ja, men det var det. Det var jättefint. Det var Roger sa ofta det under tiden. Vi pratade ju inte så mycket om vad som skulle, eller vi pratade inte alls om vad som skulle hända, för Roger undvek det och han ville absolut inte göra det, och det var inte uttalat, det bara visste man att han ville absolut bara prata om vad vi skulle göra nästa sommar och nästa vinter, och försöka att prata om saker som skulle komma. Så det gjorde vi. Vi pratade, jag vet att Roger frågade mig en gång, om du skulle dö, hur skulle du vilja begravas då? Det var det enda som han frågade under den här perioden, och då sa jag hur jag skulle vilja ha det, och då sa han så här: ja, men om det skulle hända mig, då vill jag också ha det så. Så det var liksom det enda som kommunikation kring att han skulle dö. Mm. Sen gjorde han många saker och bockade av många saker ändå, för att han skulle få lugn och ro. Det kunde vara allt från ekonomi till att handla saker, och till att säga att han ville, att hans högsta önskan var att gifta sig. Vi hade pratat om det många gånger under
jag berättade
vi var tillsammans. Och men han sa det ganska ofta på slutet att det var det han skulle vilja göra, och jag funderade jättemycket hur skulle det gå till, och jag tänkte hur ska jag göra det, och hur kan vi liksom, kan vi genomföra det, och orkar han genomföra det? Och han skulle ju fylla, eller fyllde 50 första oktober 2010. Så då började jag planera, och det är inte så himla enkelt, för man måste ju ha ett vigselbevis. Nej, det måste man inte ha, man måste ha en hindersprövning. Jag vet det. Och det tar ju några veckor att få det. Och vi hade inte tid att vänta några veckor. Och då kom jag också ihåg att de var så himla bra på Skattemyndigheten inne i stan. De verkligen hjälpte till. Jag berättade hur det var och jag fick ett underlag för att vi skulle kunna gifta oss på 2 dagar. Och det brukar ta bra mycket längre tid. Och det tyckte jag var fantastiskt, utan att behöva ha en massa intyg och hit och dit. Utan jag fick det. För att jag sa som det var. Och det trodde inte jag hände i Sverige. Men det gjorde det i alla fall. Så då planerade vi för en vigsel hemma. Med en vigselförrättare som kom. Det var barnen. Och sen så var det Lisettes mamma Marie som var med. Och min systers mans lilla syster. Som sjöng. Mm. Och då gifte vi oss hemma i soffan. Vi satt hemma i soffan, när jag kom ihåg det var 1 oktober och solen sken in och det var som sommar ute. Och min syrra gjorde ordning mitt hår på balkongen. Det gick att sitta ute och det var så fint väder. Och alla som var med, alla barn och syster och Marie hade gjort så fint med mat och tårta och sådär. Så då gifte vi oss 2 den 1 oktober. Och det var jättefint. Det var ju sorgligt och fint på en gång. Men han var jättenöjd och glad att vi gjorde det. Och det tror jag barnen också var.
Ja, det var. Det var ju blandade känslor. För att när man vet att en person ska gå bort och samtidigt ska ens föräldrar gifta sig, som man är jättelycklig för. Men det blir ju liksom en krock på något sätt också. Mm. För man vet att det kommer, sen kommer inte han finnas liksom. Mm.
Och i det här skedet, hur mådde han då? Var det så att ni hade börjat tänka att nu kanske det inte är så lång tid kvar? Mm.
Han var jättedålig. Han orkade knappt upp den dagen vi skulle gifta oss. Då kom, när ASIO kom, så fick han någon liten dos av någonting. Så han orkade upp. Jag vet inte vad man får då, men de sa att vi ska ge lite extra idag, så han orkade vara uppe. Men han orkade inte så länge. Vi satt som sagt var i soffan och gifte oss, och han var helt slut.
Mm. Men lycklig.
Men lycklig. Mm. Ja, det var han verkligen. Jättelycklig. Mm. Men sen dagen efter, då orkade han inte liksom upp överhuvudtaget. Och efter den dagen, den 1 oktober, så blev han bara sämre och sämre varje dag som gick, med feber och
mycket dödsångest också.
Jättemycket dödsångest.
Var han vaken och pratbar? Han kunde fortfarande prata med er. Mm.
Ja, han har varit mer och mer dålig och simmig och liksom.
Så 1 oktober var ändå det datumet som i hans huvud måste ha varit det här, ladda med energi och kraft för att sen kunna få slappna av. Mm.
Det kunde man, det var så otroligt tydligt också. Mm. Att han gjorde det. Det var den dagen som man minns, som jag minns bäst, att han liksom var väldigt lycklig och glad och grät om vartannat. Men efter det så tog alla krafter slut.
Och hur blev kommande tid efter det?
Ja, det var ungefär 2 veckor. Roger var jättedålig. Han fick mer och mer smärtlindring och jättestark dödsångest. Och som Malin sa, han kräktes oavbrutet.
Pratade ni mycket? Förstod ni att nu var det nära? Och kunde man bearbeta under tiden? Eller?
Ja, SIO berättade för oss när det var nära. De tittade på olika, ja, vad de nu hade för tecken att se. Vi såg att han var dåligare, men de såg ju det på ett annat sätt. Och de sa ganska tydligt att nu vet vi liksom inte hur lång tid det är kvar. Nu känns det som att det inte är så lång tid kvar. Jag kommer inte ihåg hur många dagar.
Men vi fick ju en enkät, kan man väl säga, inför döden. Som jag kommer ihåg att vi fick, som jag tog väldigt hårt på. Jag kommer ihåg att jag bara körde in den där i väggen och bara, den här kan dra åt helvete. Just för att någon bara så här lägger pappret på och bara, ja hej, din pappa ska dö om några dagar.
Jag tyckte inte samma sak om den. Jag tyckte det var, då jag ville veta hur det ser ut på fötterna, hur det ser, vad är det som liksom händer. Jag tänkte aldrig så.
Nej.
Jag fick den där.
Men du var ju redan, Sanna, det tänker jag så här, du var ju ändå sökande eftersom du ändå redan på sjukhuset ville veta, ja, men hur lång tid.
Mm.
Att du kanske hade ett sånt lite mer behov av att säga, jag vill veta vad som händer. Man skiljer ju sig på vad man vill veta.
Men pappa var det så svårt, för han, vi levde ju, alla vi bar maskarna på, för att vi pratade ju aldrig om döden. Vi pratade inte om att han skulle dö, vi pratade liksom bara om framtid. Och något som jag kommer ihåg väldigt starkt, det var ju att han sa så här, ja men visst kommer jag få se mina barnbarn. Det var ju jättesvåra saker som liksom att man hela tiden, för man vågade aldrig kliva över den där liksom tröskeln att nej men pappa, det är inte så. Det vet du också liksom.
Nej men det var jättesvårt, men det var också det enda rätta tycker jag. Även om det var en teater så var det ändå det som var rätt, för det var verkligen det han ville.
Och sen när själva dagen kom.
Det var den 18 oktober. Och vi, Roger sov ju i en sjukhussäng och jag sov i någon säng bredvid. Jag tror att alla ni sov hemma. Ja, alla sov hemma. Mm. På madrasser och soffa och lite här och där. Men jag sov inne i sovrummet i alla fall. Och det hade jag gjort varje natt. Och det låter ju på ett speciellt sätt. Och man, som sagt, efter många år man lär sig hur det låter. Och nu hade ju andning och sånt förstås ändrat sig under sjukdomsbilden. Men jag kommer ihåg så väl att jag vaknade för 4 år och tänkte på en gång att något hade hänt. Men jag kunde inte riktigt tänka vad som hade hänt. Men det var så otroligt tyst. Och jag kommer ihåg att jag väntade liksom lite med att vända mig om, för att jag kunde känna det där i hela rummet, att jag tänkte alldeles att nu är han död, men jag tänkte att jag väntar lite med att vända mig om och liksom börjar att ta in det hela. Men på något sätt så visste jag det inom mig i alla fall innan jag hade liksom vänt mig om. Jag behövde bara ta så här på kroppen, så kände jag direkt att han inte var med längre. Och då gick jag och hämtade er allihop och så satt vi där. Och ja, vi satt där och vi sa inte så mycket. Vi satt mest och klappade på och Roger, och det tog en massa timmar tror jag innan vi ringde till ASIH. Det kändes inte så bråttom.
Och hur gick tankarna där och då när han hade gått bort?
Ja, det var ju en otroligt konstig känsla. Och jag tänkte säga, ha någon som är död och ha Roger som är död hemma. Och att inte han ropade. Han ropade efter oss hela tiden. Det var så otroligt tyst. Det var som att någon hade lagt en stor våt filt över hela huset. Ja, det var jättekonstigt. Jag har jättesvårt att beskriva. Det var tyst. Vi gick mest runt och sa inte så mycket. Och satt bredvid honom och sådär. Mm. Gjorde vi. Och sen kom de från ASIH och Malins kille Staffan hjälpte till att sätta på Roger de kläderna som vi ville att han skulle ha och gjorde honom fin och tvättade av honom, och jag var inte med just då, så jag vet inte riktigt hur man, jag var inte med under det, den timmen de gjorde det. Men sen så ringde vi efter min mamma och pappa, efter Marie och ja, flera kompisar och släkt som ville komma och säga hej då. Så hela den där dagen så gick det folk ut och in, och jag kommer så väl ihåg när Marie åkte och köpte korv och pommes frites, ja. I alla fall, jag var ju hungrig mitt i
det här. Jag skulle
säga det. Liksom, sitter vi inne i rummet och klappar på honom, och Rogers mamma och pappa var ju också där, min mamma och pappa. Så åker Marie och bara köper grillkorv och pommes frites. Så alla får gå till köket sen och äta grillkorv och pommes frites. Och det gör man ju. Några äter och några sitter där inne och pratar med Roger. Så det är jättekonstigt.
Det blir nästan så här surrealistiskt.
Det är verkligen, ja precis. Det är som att tänka så här, vad gör grannen idag? Och vad gör vi? Och vad gör grannarna? Och vi då? Jo, men vi håller på med en ceremoni här. Och käkar korv på fritt och säger hej då till Roger. Jättekonstigt. Men också jättefint. Det värsta av den här dagen, det var ju att vi väntade lite för länge med att ringa till ASIH. Man kan inte ligga hur länge som helst när man är död.
Nej, det blev lite...
Det blev lite...
Lite läbbigt.
Mm.
Kroppen liksom lägger av ju på alla sätt.
Mm.
Och där stod vi och skulle torka och fixa munnen och allt vad det var.
Mm.
Det var inte så trevligt.
Nej.
Fast det är samtidigt också så här... Ni hade där och då behovet av att vilja vara kvar med Roger...
Mm.
Så ja, i efterhand kanske, men samtidigt så hade ni inte varit redo några timmar innan.
Nej.
Och jag hade lite panik att de skulle ta honom också.
Ja, så. Och det var det som jag bara skulle säga när de hämtade i den här säcken. Man, vad skulle man göra då? Så här, hej då. Det var jättekonstigt.
Mm.
Att det blev så definitivt.
Ja, att det var så definitivt. Och så kommer jag ihåg, han hade ju sin vigselring på sig. Då säger de här killarna, du måste ta av den här, ni, säger jag. Jag vill att han ska ha den på sig. Nej, men det kan han inte ha, säger jag. Då snor de den. Bara, det var också så här surrealistiskt. Just bara, vadå? Snor de saker från döda? Ja. Jättekonstigt.
Det vore självklart.
Ja, så vi tog av den där ringen igen. Det var konstigt. När de hade stängt dörren, då var det ju verkligen... svårt att hitta ord. Då var det lätt att hålla sig för skratt just i det ögonblicket när de hämtade honom.
Mm.
Jag kommer ihåg att Fredde satte på Planet Earth som vi satt och tittade på och var helt knäpptyst. Bara massa djurbilder som rörde sig. Den kollade jag på i flera dagar. Det är det enda jag minns från dagarna efteråt. Och att jag tittade ut och bara, folk går till jobbet, de håller på och pratar, och på nyheterna står de och skrattar, och det var jättekonstigt. Det var verkligen en egen bubbla några dagar.
Hur hanterade ni kommande tid och sorgeprocess efter.
Då kunde vi ju prata mycket mer hemma med varandra. Och det gjorde vi också. Och ni bodde ju hemma flera dagar. Och...
ja, jag bodde ju hos er.
Ja,
då.
Just det.
Gjorde jag i slutet.
Ja, det gjorde du. Mm. Nej, men vi hade väl inget speciellt sätt att hantera den. Vi var där och pratade med varandra. Och, vi...
och väldigt olika sätt att bearbeta.
Ja. Alltså,
för mig har det varit att prata om det mycket.
Jag har också pratat mycket om det och så har jag skrivit väldigt mycket till mig själv och en del som jag har delat med mig, men jag har, det är nog det sättet som jag bearbetar bäst på att skriva.
Och så här 7 år efter, hur går tankar, hur förhåller man sig till Rogers bortgång? Och
alltså för mig kom smällen, jag körde på ganska hårt och jobbade lite för mycket efter pappa. Det var mitt sätt, trodde jag. Men idag så tycker jag att man, alltså det är från dag till dag. Det var tufft att få barn och att pappa inte är här. Det var nog, men...
Pratar ni om Roger, du och Leon?
Jo, men det gör jag. Jag försöker prata om morfar så mycket som möjligt. Visa bilder och... och sådär. Så han brukar säga moppa med han. Så. Men så här efter, det är liksom från dag till dag. Ibland är det jättetufft än idag. Det känns som att man liksom fortfarande går och väntar lite på att han ska komma tillbaka. Jag vet att du sa i någon podd tidigare så, men man trodde att han var på semester.
Ja, men gud, jag tänkte precis att säga det. Att jag har fortfarande samma känsla, både min morbror och min morfar, att jag tänker att så här, och ibland kan jag drömma också så här. Ja, men jag sa ju det att i något avsnitt att så här, ibland drömma att min mormor typ har gömt min morfar i källaren. Jättekonstigt. Och eller att de bara är på semester, eller att de typ har gömt sig självmant så här. Det är ju helt sjukt att man drömmer såna grejer.
Verkligen.
Men det drömmer jag med, det har jag också drömt jättemånga gånger, att Roger kommer tillbaks.
Och bara varit borta.
Mitt upp allt i det som händer nytt i livet också, att han bara dyker upp och undrar vad tandborsten är och varför jag har lagt undan alla hans grejer. Alltså varför jag inte har kläderna kvar och varför jag inte har, ja, vad hans tandborste är helt enkelt.
Vad fan är tandborsten? Ja. Och för dig då, Sanna, hur känns det? Så här 7 år senare.
Ja, det liksom griper tag då och då. Och det är tillfällen som jag minst anar som jag liksom kan känna saknad. Och speciellt så kände jag också det när Tuva och Leon föddes. Då tyckte jag att det
barnbarnen var alltså.
Barnbarnen, de små barnbarnen.
Mm.
Att det är extra sorgligt då.
Mm.
Ja, för det är, jag vet ju själv, eftersom jag också har barn nu, att det blir ju extra, som mamma säger, hon tycker ju nästan att det är roligare med barnbarn än när hon fick oss.
Mm.
Att,
schysst.
Ja, det kan man ju förstå.
Nej, jag bara skojar.
Ja, man har inte haft det så lätt.
Nej.
Nej, men att det är en helt ny dimension av kärlek och att då du som mormor och farmor får uppleva det utan Roger.
Mm.
Kan jag tänka mig.
Mm.
Det är skitjobbigt.
Det är sorgligt. Ja. Det är det.
Ja, det är en frustration också många gånger. Att man bara säger, men han ska ju vara här.
Ja.
Han ska också leka med barnen. Och liksom.
Mm.
Han älskade ju att köpa leksaker och väldigt så. Så man är så här. Det märks att någon saknas.
Mm.
Men Roger vakar och tittar på dem.
Ja, det gör han. Det sa han till mig innan han dog, att han kommer alltid vaka över mig, men han kommer aldrig skrämma mig.
Det var schysst.
Mm. Det tycker jag med.
Malin, du har ju nästan valt samma väg som oss.
Mm.
Eller du har snart du är snart där.
Ja.
Väckte Stina tankar? Du får berätta.
Du tänker på
Sjuksköterska?
Ja, ja. Det var långt innan faktiskt.
Innan som, Roger också?
Ja.
Ah, okay.
Men det väcktes ännu mer när han, efter han hade gått bort. Och man kände så här, ah, men vad kan jag göra?
Ah.
Jag jobbade ju då när han var dålig inom media. Och kände väl att, vad ger jag här? Alltså, jag hjälper inte någon på det sättet. Det, ja, det kändes inte som... Jag behövde känna att liksom... Men man vill hjälpa andra som har det svårt. Så därför, jag har varit inne på det väldigt länge. Men att jag visste att det skulle vara en ganska lång väg.
Och nu har du sökt och vi håller alla tummarna.
Det gör vi, verkligen.
Och tillsammans med en anestesisköterska.
Det går bra nu.
Det går bra
nu. Vi håller tummarna för att vi blir framtida kollegor. Eller det kommer vi bli, frågan är bara när.
Ja, precis. Ja. Vi går vidare till det sista, vilket är veckans första hjälpen. Har ni funderat ut någonting matnyttigt?
Ja, alltså för min del var det ju, eller var, och ibland nu också, det är ju att skriva. Man måste ju tänka efter och känna efter vad man har för behov själv. Och mitt behov är att skriva när det händer jobbiga saker. Så det har jag gjort.
Och jag skulle säga att... alltså, lyssna på tidiga signaler om när, alltså gällande sig själv. För jag tog hjälp många år senare efter att pappa hade gått bort av psykolog. Men det bästa hade nog varit att gjort det tidigare. Istället för att bara köra på.
Men förstod att det inte var hälsosamt att det sättet som du hanterade situationen efter Rogers bortgång?
Jag förstod nog det, men det var mitt sätt att försöka, alltså jag tänkte väl att jag kommer vidare då, men det blev ju en krock istället. Jag trodde ju att jag klarade det, att köra på.
Det är väl det här klassiska att man ska vara så här duktig och så är man lite naiv och så tänker man att nej, men jag mår bra, och sen kommer den där käftsmällen
som man aldrig tror ska hända. Nej. Liksom.
Men som vi alla vet kommer i kappen till slut. Liksom.
Ja. Men tror du att det hade varit skillnad om du gick till psykologen tidigare?
Ja, men det tror jag. Där fick man ändå liksom lite mer riktlinjer hur man skulle gå vidare och ta sig vidare i sin sorg. Min och pappas relation var ju väldigt, väldigt stark, så det blev ju en... Det var en stor förlust för hela familjen. Men när man utgår ifrån sig själv så var det var väldigt tufft. Och mitt sätt trodde jag var så här, nu kör jag på istället. Så gjorde han mycket så.
Ja, det var svårt att veta innan hur man ska hantera och vad som är bäst och inte. Så att, som du säger, det kanske är väldigt nyttigt att ta professionell hjälp tidigt när man märker att... att man behöver bearbeta.
Men därför också är så viktigt alltså att ni kommer hit och delar med er. Så att andra kan lära sig. Eller lära sig. Men att man får lite guidning om hur man gör. För man vet ju aldrig när man står där. Det är ju första gången. Det kommer ju komma första gången för alla. Och sen är det inget som säger att nästa gång någon, man förlorar någon i sin närhet, kommer bli den andra lik. Men då kanske man har lite mer verktyg. Hur man ska hantera det på bästa sätt. Ett stort tack till er, Sanna och Malin, som ville komma hit idag och berätta er historia.
Tack för att vi fick komma.
Ja, tack.
Tack.
Säger du också tack?
Ja, för tack. Att jag fick komma.
Tack. Varsågod, tack. Varsågod. Du är välkommen varje vecka. Ja, okay. Vi säger tack för idag och...
på återseende.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.